Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Radio Play.
När vi pratar om sport handlar det ofta om vackra ideal och beundran för kroppen. Men idrott handlar i grunden om underhållning och pengar. Och då kan man ge sig tusan på att en misslyckad affär lurar runt hörnet.
Den svettiga historien om hur Sverige har försökt få arrangera de olympiska spelen är ett fint exempel på det. Tack och lov har vi inte lyckats trots flera försök utan låtit det stanna vid en liten misslyckad affär istället för en stor.
Välkommen till Misslyckade affärer. Iförda pannband och benvärmare i Radio Plays poddstudio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. Sverige har en vacker OS-historia. 1912 ordnades OS i Stockholm på den nybyggda stadion. Vid den tiden hyllades spelen som de bäst arrangerade genom tiderna. Och kanske spelar den självbilden in när man ser på historien om alla OS-ansökningar som Sverige har gjort sedan dess. För Sverige gillar att tävla om att få arrangera OS. Ja du Andreas, Vi har ju till exempel här, vi har ju försökt att få vinter-OS 84 till Göteborg. Tänk dig OS i Göteborg.
Nej, det vill jag faktiskt inte tänka på. Vinter-OS 1988 i Falun.
Ja, och en gång till 92 där.
Sen har vi vinter-OS 94 i Östersund.
Liksom 98.
Och liksom 2002.
Ja. Och få chansen att arrangera ett OS är rena sporten i sig. Städer byggs om och arenor anläggs i jättelika projekt. Eventsugna länder lobbar mot den internationella olympiska kommitténs upphöjda medlemmar. Och Sverige har alltså varit ett av dem. Det finns en liten hake dock. OS 1912, då hade vi inga konkurrenter om att få köra spelen. Bara Stockholm stod på listan.
Och tror att man redan på den tiden hade politiker och olika profiler i näringslivet som gick runt och skrek om att nu ska vi sätta Stockholm på kartan?
Jag gillar hur du hela tiden kommer tillbaka till det här begreppet.
Sätta på kartan, ja. Ja men det är faktiskt ett idiotiskt begrepp för att jag tror att det är otroligt svårt att räkna hem det där. Och det låter så bra, men det är ju ingenting att sätta på kartan. Vad spelar det för roll om fler känner till Sverige om de inte kommer hit och spenderar pengar?
Jo, men de PR, turismen och sen blir det pengar. Det är ju själva knuten.
Ja, men man måste hit också.
Ja, du får höra, nu får vi se. För 1992, då växte den blågula olympiska drömmen till liv lite extra. För det året så äger sommar-OS rum i Barcelona. Och hela världen upptäcker då den spanska staden vid havet och älskar den. Där har du sett på kartan.
Ja, men jag skulle också vilja se de spanska Excel-filerna i den mån sånt existerar i Spanien. Och se om det var svart eller rött längst ner.
Okej, hur som helst, även Stockholms kommunstyrelse älskar Barcelona 1992. Om OS kan göra så mycket för en stad som för dem, så borde vi inte då på svensk manier göra en utredning. Har inte Stockholm, Mälardrottningen, chans att få OS igen? Sommar-OS 2004 till exempel. Nu föds en djärv idé med ett mål som är svårt att uppnå. Ett lag av hoppfulla, drivna svenskar sätts samman. De ska övertyga IOK och resten av delegaterna som röstar. Med den mäktige Juan Antonio Samaranch i spetsen. Han är ju värd en podd bara han.
En poddserie faktiskt.
Ja, fy fan. Ja, Netflix. Vi har här nu ett sammansvetsat gäng med mycket energi. Det är entusiastiska politiker som vill sätta Stockholm på kartan och göra staden hipp.
Jajamän.
Det är näringslivet, för företagsledare är ju ofta tävlingsmänniskor. Det är våra främsta eventarrangörer och det är ett gäng svenska idrottare som själva har fört vårt land till olympiska framgångar. Nu ska de vara med som ambassadörer. Och de här idrottarna då, Andreas, vad har vi här?
Björn Borg.
Stefan Edberg.
Sven Nylander.
Häcklöparen alltså, som alltid kom fyra.
Ja.
Annika Andersson.
Thomas Enqvist.
Och simhopperskan Ulrika Knape Lindberg.
Ska vi stanna lite vid just valet av personer här? För att det är ju ett gäng imponerande idrottare när man tittar på deras idrotts-CV så att säga. Men om man tänker att de i egenskap av ambassadörer ska ha en viss karisma och vara verbala, då kan man ju verkligen ifrågasätta framförallt Björn Borg, Stefan Edberg och också Ulrika Knape Lindberg. Så jag förstår inte riktigt hur man tänkte här.
Jo, men tror du de andra länderna har så mycket bättre då?
Det tror jag absolut, framförallt amerikanerna.
Ja, jo, men ja, ja, okej.
Men kan du tänka dig Björn Borg försöka övertala någon motsträvig person som ska rösta om varför man ska välja Sverige?
Men jag skrev ju här att de ska vara ambassadörer. De ska inte prata, för då blir det ju problem.
Björn Borg har ju en gång sagt när han gjorde ett musikprojekt med Dr. Alban och Thomas Brolin: det är kul när det händer någonting i landet vi alla älskar, och detta är Sverige.
Mm.
Det sätter nivån på något
sätt. Jag håller med Björn i det fallet. Men jag hör vad du säger när det gäller de här deras PR-värde. Sagt och gjort. I december 1995 bildas Stockholm 2004 AB. Ett företag som blir bas för OS-satsningen. Idrottsrörelsen, politikerna och näringslivet har representanter i bolaget. Och huvudfigur i gänget är vd Olof Stenhammar. Stenhammar är en av våra mest kända företagare. Han har blivit rik på börsen. Ja, bokstavligen, för han startade en egen börs. Optionsmäklarna OM var tidiga med det här i elektronisk optionshandel och slogs ihop med Stockholms fondbörs på 1990-talet. Idag heter alltihop Nasdaq. Olof Stenhammar lever ungefär som andra näringslivstoppar. Han jagar, han seglar, han kör med sin motorbåt som heter In the Money. Han spelar tennis och han föder upp kor. Och så jobbar Olof Stenhammar otroligt mycket. Kanske är det något slags revanschbehov för att han var dålig i skolan. Olof låg nämligen mer än 16 terminer i Lund innan han tog sin polmagexamen.
Det är inte många som kommer ihåg idag kanske att det var en oerhörd kamp för OM att kunna etablera OM i Sverige. Och vår huvudmotståndare då i de första 4-5 åren var ju Stockholms fondbörs. Vi upplevde det på det sättet.
Han är ju fantastisk faktiskt. Mm. Olof Stenhammar går igång på OS-tanken som få andra. Som ung ville han själv arrangera OS i Finspång. Ja, men drömmar som, kan vi inte sparka på.
Som OS i Nora. Nu går det någonting. Ja.
Stenhammar förstår såklart hur kämpigt det kommer att bli att få de olympiska spelen till Stockholm. Egentligen har han tänkt att trappa ner och ta hand om familjen som han inte har sett allt för mycket av. Men han kan inte låta bli det här projektet.
Det är en helt vansinnig utmaning.
Ja, så säger han om jobbet i olika intervjuer.
Jag missköter mina hundar och min fru tycker jag, och mina kor. Det här jobbet suger upp en totalt. Jag sa att jag skulle jobba 80%. Det var naivt, men å andra sidan är det så jävla roligt. Och intressant att han jämställer sin hustru med sina hundar.
Ja, korna.
Ja,
men Olof Stenhammar är en citatmaskin, vilket vi snart kommer att få fler exempel på.
Bor hustern i stallet? Är det det han menar?
Det tror jag knappast. Mm. Ja, Olof Stenhammar går in i jobbet som OS-general med hull och hår. Eller OS-amiral som han brukar kallas. För han har en bakgrund i flottan och är reservofficer. Det framgår också tydligt av alla de många intervjuer som han ger.
Jag tror att alla som är i karriären har någon form av bekräftelsebehov. Mitt bekräftelsebehov har varit oändligt. Jag kan ta hur mycket smicker som helst.
Jag tycker det är fantastiskt att någon kan vara så ärlig. Det är en av våra största företagsledare. Hur ofta får man sådana här citat av dem?
Ja, det är sällan. Det är mycket sällan. Och då kan man tänka sig att han var väl lämpad för detta, eftersom det handlar ju om att på olika sätt, såväl lagliga som olagliga, smickra de här delegaterna så att de ska rösta.
Men Stenhammar är långt ifrån den enda karaktärsspelaren i det här OS-laget. Claes Dahlbäck, vd för Wallenbergarnas mäktiga Investor, ställer genast upp med pengar. Stefan Persson, direktör på modigheten Hennes & Mauritz, Peggy Bruselius, styrelseproffs och direktör, och SJs generaldirektör Stig Larsson, de är också OS-sugna. Och bland politikerna i Stockholms stadshus råder för ovanlighetens skull viss enighet kring att stan borde köra OS. Socialdemokratiska finansborgarrådet Mats Hult, minns du honom, Andreas?
Jajamän. Mm.
Han var ju också inte heller helt grå.
Nej, det var ju också en karaktär.
Ja. Han och den starke moderaten Carl Cederschiöld, liksom Centerpartiet, alla är de överens om satsningen. Och inom idrottsrörelsen är man inte buskablyg.
Fega pojkar får inte kyssa vackra flickor.
Mm, så låter det därifrån.
Har någon alltså sagt det?
Ja, det beskrivs så i efterhand i alla fall.
Ja, mm.
Det kostar en hel del pengar att vinna en OS-ansökan. Stockholms stad har satsat 50 miljoner och näringslivet lika mycket. Staten skjuter till lite grann och så betalar 18 företag nästan 2 miljoner kronor var för rätten att få använda det fina OS-emblemet i sin marknadsföring. Nej, OS-racet är inte gratis. Och om Stockholm väl skulle vinna, då talar vi om miljardkostnader för att bygga en ny stadion söder om stan. Slå upp en baseballarena för 20 000 personer i Sundbyberg.
Sundbyberg är alltså Sveriges minsta kommun, ska vi säga.
Mm. Man måste också göra om industrisunkområdet Lugnet i södra Stockholm till OS-by och se till att Stockholmstrafiken rullar som den ska.
Intressant att en moderat som brukar vara emot slöseri med pengar tycker att det här är en bra idé.
Mm. Men det, samtidigt så är det någonting med OS som får vanligtvis mycket kloka människor att gå lite bananas, är det inte så?
Absolut, och det är ju sport gör ju att folk slutar använda sitt vanligt kritiska tänkande, och sen är det väl någon slags strävan också att skriva in sig i historieböckerna, tror jag, att vara den som lyckas med det här som är så fruktansvärt svårt.
Och det är typiskt för misslyckade affärer.
Att
rewarden och drömmen är så stor så man kan inte riktigt låta bli.
Exakt så.
Men just att finansmän, som alltså är ekonomiskt smarta i andra fall, att de plötsligt går gaga när det gäller att arrangera sportevenemang som är så svåra att få runt ekonomiskt. Varför? Varför blir det så varenda gång?
Det fattar inte jag heller. Måste ju bygga på att de är sportintresserade, för det kan ju inte vara så att det här OS-emblemet i marknadsföringen är värt så mycket pengar så att det är därför man hoppar på tåget.
Nej, det är klart att det inte är. Det går ju inte.
Så då är det något annat, och då är det ju det är väl ett personligt intresse och någon slags högriskprojekt som man inte kan låta bli och chansa på.
Jag sitter och funderar här, en av våra mest sparsamma företagsledare, Ingvar Kamprad. Jag vet inte om han någonsin själv, om IKEA har sponsrat något sportevenemang. Jag kan inte påminna mig det.
Jag skulle vilja höra det samtalet när Stenhammar ringer till Kamprad, om man nu gjorde det och försökte få med honom på tåget. Det hade man velat höra.
Ja, oavsett så sa han ju nej, det vet vi ju.
Exakt.
Ja. 17 000 personer besöker i Stockholm. De måste hållas nöjda under själva spelen om Sverige skulle vinna det här. Men om det finns en massa utgifter som vi nu har pratat om, då finns det ju chans till intäkter också. Det vet alla drivna entreprenörer. Och nu, när OS-laget ska övertyga svenskarna om hur bra det vore att få ett OS, ja, då sparar de inte på krutet i alla de argumenten de har. Nu ska vi se, Andreas.
Mm, ska vi läsa listan här då?
Mm.
Svenska ekonomin kommer att öka sin omsättning med 27 miljarder. Det blir 8-12 miljarder kronor till offentliga sektorn.
40 000 nya jobb i 5 år blir det till Stockholm.
Turismen kommer ju att gå som tåget av OS.
OS kommer att öka drivkrafterna hos alla våra ungdomar.
Ja, där börjar det bli lite skakigt.
Och väntar du till nästa här?
Ja. Och så är OS-ansökan faktiskt ett medel mot rasism.
Och det här är ju 1995. Och vilket kort drar man direkt? Idag drar man klimatkortet.
Hållbart.
Ja. Mm. Vilket kort drar man 1995 om man vill få igenom något svårt? Rasistkortet.
Jajamän.
Till på köpet så ska faktiskt OS-planerna ha en ekologisk miljöprofil.
Ja,
det var modernt.
Hållbarhet innan man börjar använda den termen.
Ja, det var modernt.
Mm.
Ja, men att Olof Stenhammar och hans gäng vill ha OS, det behöver ju ingen tvivla på. Men nu är det tyvärr inte alla svenskar som förstår tjusningen i det här. Som den här tidens mest hypade sportkrönikör skriver, det är alltså Mats Olsson i Expressen.
Stockholmarna är ogina och ovilliga, framförallt mot allt som har med OS att göra. Stockholmarna vill bara pissa på gatorna när det är vattenfestival. Ja, eller så vill de faktiskt att deras skattepengar ska användas till vettiga saker.
Kanske det.
Och inte att stan ska bli en byggarbetsplats.
Ja. Men vattenfestivalen, ja. Det är ju ett uppskattat och omstritt jippo som tar över Stockholm på somrarna vid den här tiden. Givetvis är festivalgeneralen Kai Malmros med även i OS-racet. Han vill att Ingmar Bergman ska regissera OS-invigningen och att ABBA ska återförenas för OS. Det är alltså en grupp som har nobbat 1 miljard kronor för en konsert. Sen vet jag inte riktigt om Kai Malmros är lite ironisk i den här intervjun. I april 1996 gör OS-bolaget i alla fall en olympisk gala. Exakt 100 år efter att det moderna OS har skapats i Grekland. På Sergels torg mitt i Stockholm ger några av våra största idrottare allt för att visa att OS är någonting att ha. Även om de kämpar i vårkyla och snålblåst. Simhopperskan OS-guldmedaljören Ulrika Knape Lindberg kutar in på plattan med OS-fackla som hon lämnar över till dottern Anna. Pernilla Wiberg, Gio Waldner och Thomas Gustafsson deltar också. Inför 1000 stockholmare.
Låter pajigt det här, alltså. Det här minns jag inte alls.
Nej, det är inte jag heller faktiskt. Men vi var ju inte i Stockholm då.
Nej, det var inte.
Efter sommaren har våra OS-kämpar knåpat ihop en så kallad bidbook på 500 sidor som beskriver hur OS i Stockholm ska gå till. Och i september 1996 kommer 15 personer ur den internationella olympiska kommitténs granskningsgrupp till Stockholm för att inspektera stan i 3 dagar. Nu blir det sill, snaps och sång. Ett folkdanslag framträder med gubben Noak.
Ja, det är nästan som att du har hittat på det. Men det har
nej, det står faktiskt så. Höjdarna från IOK får också träffa kungen och äta middag med familjen Wallenberg.
Men Mattias, varför är det inga besök på strippklubbar? Är det inte det som krävs för att man ska få OS?
Ja, i det här läget är det väl inte... Det här är ju inte de som röstar. Det här är granskningskommittén. Så att börja och smörja redan dem, det vore nog nästan onödigt.
Jag tänker att även de behöver smörjas, men det kanske är lite tidigt skede.
Det står ingenting i medierapporteringen om att de har varit på strippklubb. Det kan jag säga. Men IOK-ledamöterna, de måste smörjas med typiskt svenska saker ju. Och strippklubbar är väl inte riktigt svenskt, eller? Ja, nu får de i alla fall fina presenter. De som ska rösta om Stockholm får spel eller inte, de får ett kassettband med svensk musik, en glasbåt, en plånbok med svenska frimärken, en Stockholmskarta samt en mjukis älg.
Älgen är het, den är både poppisk och exotisk.
Ja, så säger Eva Rodenstam som jobbar i OS-bolaget. Det här är ju inte några feta mutor direkt, men så är ju Sverige heller inte särskilt korrupt. I alla fall inte i det här sammanhanget. Däremot får IOK-granskarna se en film som visar ädelmodiga svenskar som har jobbat hårt för världsfreden. Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Olof Palme och Carl Bildt. Jag tror att Bildt skulle vara väldigt glad att vara med där, men det här är bara några år efter att han var på Balkan. Det är lätt att vi låter lite ironiska här. Men om man vill ha olympiska spel så måste man ha en olympisk ansökan också. Och hittills så fungerar det. I mars 1997 meddelas att Stockholm går till slutomgången för att få spelen. Mälardrottningen ska tävla mot Rom, Aten, Buenos Aires och Kapstaden i september då vinnaren ska tillkännages. Ingen amerikansk stad med, Andreas.
Hoppsan.
De hade ju Atlanta. Men nu kommer ett farligt bakslag. OS-förespråkarna har stockholmare emot sig. Och särskilt en stockholmare. För nu sker våldsamma attentat mot platser och personer som har med OS-ansökan att göra. En ishall i Nacka och Lidingö tennishall bränns ner. Flera dåd gör att man börjar prata om en OS-pyroman. Och när en brand anläggs i förre statsminister Ingvar Carlssons hem tvivlar ingen längre. För Carlsson är en av dem som kämpar för OS. Den 8 augusti blir det ännu värre. En sprängning på ena sidan av stadion. Den 26 augusti detonerar en mindre bomb på arenan Ullevi i Göteborg.
Och då börjar man väl prata om OS-bombaren?
Ja.
Spaningspersonal då, jag har hört en hel del personer då. Och bland annat har det framkommit att en pojke skulle ha varit inne på Ullevi tidigt på förkvällen i söndags. Och den pojken är vi ju särskilt intresserade av att komma i kontakt med.
Det här är inte bra. Man vinner inte OS i en stad där våldsmän går lösa. Och just vid den här tiden åker IOK-delegaterna runt mellan städerna som har sökt OS för att bestämma sig vad de ska rösta på. De ska kolla infrastrukturen, insupa stadens stämning och fingranska mängder av små faktorer. Nu är de på väg till en stad som präglas av attentat. Det gäller för OS-bolaget att plocka fram raka motsatsen till eld och bomber. Varför inte vatten? För med miljöprofilen som OS i Stockholm ska få är det ju logiskt att lyfta fram det rena, friska vattnet i stan. Och det är det som får finansborgarrådet Mats Hult den 17 juli 1997 att dricka vattnet ur Riddarfjärden.
Det var så här det började. Finansborgarrådet Mats Hult har under en längre tid bjudit gästande OS-delegater att dricka sjövatten direkt från Riddarfjärden för att kunna skryta om Stockholmsvattnets renhet. Men när man på miljöförvaltningen upptäckte att sjövattnet användes som dricksvatten beslutar man sig för att ta prover på det. Och i maj, när redan ett 20-tal OS-delegater bjudits på vattnet, kunde miljöförvaltningen konstatera att vattnet är odrickbart.
Det var intressant att veta hur OS-delegaterna tänkte om det.
Jag vet inte att det finns någon sån intervju. Det hade varit oerhört kul. Men de här inslagen är ju... Det här minns du, eller hur?
Ja.
Det är fantastiskt bra. Den där ölsejden med skitigt vatten, den har gjort Mats Hult odödlig. Många är det som har skrattat åt det här, men det gör inte Hult.
Det här handlar helt enkelt om svensk petimäterkör. Miljöförvaltningen borde ägna sig åt viktigare saker än att granska vad jag håller på min fritid.
Och det blir ju intressant när han säger att det är hans fritid.
Ja, för det är ju inte i egenskap av privatperson som han står där och dricker skitigt vatten.
Jag tror inte det, och om det är det så är det ju en slags jävsituation. Han sitter ju och bestämmer över ansökan i Stockholms stad.
Han var ju som sagt en person som var bra på att bjuda på fina citat, och då blir det ibland så här.
Samtidigt som Mats Hult dricker vatten så börjar OS-motståndet bland svenskarna faktiskt att vända. Det här kanske kan gå ändå, när Stockholm är så fruktansvärt vackert. Och Team Stenhammar lägger in all sin energi i det här. Då ska väl vi kunna vinna också. Men dagen innan det slutgiltiga OS-beslutet så ökar dramatiken. På den vackra Millesgården på Lidingö, där skulptören Carl Milles hade sitt hem, står hans 10 meter höga staty Människan och Pegasus. Verket är en symbol för Stockholms OS-satsning. Vid midnatt den 4 september griper polisen spanare en 26-årig man vid fundamentet på statyn. Han har en ryggsäck med 4 kilo dynamit och tänkte kanske spränga statyn. Men polisen har fått förhandstips. Om det är den här mannen som har stått bakom de andra attentaten, det vet man inte. Men klart är att gärningsmannen är en nyliberal aktivist. Han är arg på myndigheterna för att de har stängt raveklubben Docklands, och därför vill han hämnas på Mats Hult, som är så engagerad i OS-ansökan. Men OS-bombaren Mats Hintze, som han heter, hinner inte spränga Olof Stenhammars dröm i luften. Frågan är nu vad som ska hända dagen efter. För den 5 september 1997 så åker vi till Lausanne i Schweiz. Spänningen är mycket hög. Nu ska IOK och dess chef Antonio Samaranch, 77 år och mycket hårt korruptionskritiserad, komma ut och tillkännage vilken av städerna som tar hem spelen 2004. Lobbygrupperna från Rom, Aten, Buenos Aires, Kapstaden och Stockholm väntar nervöst på läktaren tillsammans med sina nationella olympiska representanter. Även utländska atleter har städslats för att heja fram Sverige. Mark Spitz och Sergej Bubka. Och statsminister Göran Persson, han fjädrar loss så mycket på OS-tanken att han till och med glömmer det viktigaste som finns, finanserna.
Vi måste bortse från alla trista diskussioner om ekonomi. Glöm pengarna.
Så säger Göran Persson till Aftonbladet. Och har han någonsin tänkt tanken att säga något sånt i något annat sammanhang?
Detta är ju en person som har skrivit en bok som heter Den som är satt i skuld är icke-fri, om jag inte minns fel.
Vad hände här?
Han har också druckit the cool aid. Eller möjligen det skitiga vattnet då.
Glöm pengarna. Det är otroligt, det där citatet faktiskt. Den svenske OS-amiralen Olof Stenhammar är såklart på plats med sitt team. Han är trött och tar kortisonspray för sin hesa hals. Han är uppvarvad men har alltid en bra replik till hans.
Hoppas att jag inte blir fälld för doping.
Ja, så säger han om kortisonet. På stadion i Stockholm har samtidigt en mindre festival arrangerats. Innan man ska se Samaranch ropa Stockholm på storbilds-tv så uppträder artister som Einbusk Singers. För OS ska ju vara just en folkfest. 107 delegater från världens länder röstar i 5 omgångar för att slå ut en stad i taget. Och först när allt är klart får man veta vinnaren. Till sist kommer Antonio Samaranch ut på scenen, öppnar ett knöggligt kuvert och säger ödesmättat:
The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens.
Athens, platt fall. Aten har vunnit spelen. Stockholm har åkt ut redan i tredje omgången. Björn Borg ser extra deppig ut. Stefan Edberg ser lika nollställd ut som när han vinner Wimbledon. Familjen Stenhammar gråter. Utom OS-amiralen Olof. Han är hårdare än så, utan ger istället klassiska sportcitat.
Efter det här känner man sig helt tom. Jag sa tidigare att vi ska ge järnet tills vi kräks, och det stämmer. Vi har verkligen legat i allt vad vi orkat.
Aftonbladets krönikör Lasse Anrell beskriver stämningen möjligen något sexistiskt.
Mm. Tar mig emot att läsa det här, men jag gör det nu ändå. Det är som på en skolavslutning. 4 av 5 har blivit underkända. Alla svenskar, särskilt flickorna, gråter floder. De har ägnat 3 år av sina liv åt det här, och det blev ingenting. Men uppriktigt sagt, tjejer, gråt inte. Ni visade upp det nya Sverige. Ett Sverige som vågar tro på sig själv.
På stadion i Stockholm rinner tårarna från kinderna på en man i blå och gula kläder. Politikerna Bengt Westerberg och Ingvar Carlsson har också blanka ögon, rapporterar Expressen. Sportjournalisten Arne Hägerfors, van vid att se förlorare på nära håll, han drar snabbt på sig trenchcoaten och älgar därifrån. På de grekiska krogarna i Stockholm däremot, där dansar folk på borden.
Nu ska vi dricka så mycket champagne vi orkar.
Ja, så säger Olof Stenhammar och festar med grekerna i Schweiz.
Det är lite som när Glenn Hussein sa när Sverige hade förlorat en match. Det här var kuken, nu ska jag supa med kanon på midsommar. Ja. Ärligt i alla fall.
Ja, ja, verkligen. Men att Stenhammar och de andra svenska kämparna inte kom särskilt långt, det bekräftas torrt av Antonio Samaranch.
För att få arrangera olympiska spel måste man ha sökt minst en gång tidigare.
Så säger han när han har läst upp vinnaren. Och det känns ju som en information som den svenska kommittén kanske skulle känna till.
Ja, det kändes i luften att Aten var på gång. Jag tror att många av de äldre IOK-medlemmarna röstade på Aten av sentimentala skäl.
Så säger Gunilla Lindberg som är Sveriges ledamot i IOK. Och nu kommer uppgifter om att det kanske inte ens hade behövts någon omröstning. För Aten var på tal att få spelen redan 1996, 100 år efter att de första moderna spelen ägde rum just i den grekiska huvudstaden. Men då lobbade USA hem spelen till Atlanta. Och då lovades Aten att få spelen 2004. Så säger i alla fall illvilliga rykten från de som tycker att IOK är en korrupt skurkorganisation. Som krönikören Robert Aschberg skriver i Aftonbladet.
Själv tror jag att de flesta medlemmarna i IOK är småfifflare och bondtjuvar, och att Juan Antonio Samaranch borde skakat galler för länge sedan.
Var Sverige kanske för ärliga? Plyschälgar och dåligt sjövatten smäller inte högt om man ska köpa sig till ett OS. Men mutryktena når faktiskt även oss. Bolaget Stockholm 2004 AB utreds för att ha betalat afrikanska delegater för att rösta rätt. Nästan 500 000 kronor i 100-dollarsedlar ska ha virvlat runt ett par dagar före OS-omröstningen.
Det gör mig nästan lite glad ändå.
Att vi är så pass street smart, eller?
Att vi inte tror på plyschälgarna fullt ut.
Ja, Olof Stenhammar, han gråter till och med för reportrarna när de frågar om de här misstankarna. Men åklagaren lägger ner förundersökningen. Precis som i idrott så är det vinnaren som tar allt i OS-matchen. Det blev ingen nybyggd Victoriastadion för 70 000 åskådare i Hammarbybacken. Inte kommer det att paddlas OS-kanot i Brunnsviken heller. Och världens olympier kutar inte triathlon runt Riddarfjärden.
Alltså, en stor stadion för 70 000 i Hammarbybacken, är det ens genomförbart? Det är inte jättestort där.
Ja, de hade säkert tagit med, så, men den skulle utgå därifrån. Mm. Då fanns ju inte Hammarby sjöstad heller.
Det är sant.
Ja. Sen om underlaget för att ha en arena för 70 000 åskådare i Stockholm på sikt är bra, det är en annan fråga.
Exakt så.
Men kanske var det lika bra att OS-drömmen sprack. För OS är alltid en misslyckad affär, oavsett hur man räknar. Faktum är, precis som du skisserade i början här, Andreas, att varje OS sedan 1960 har dragit över budgeten. Och de stackars grekerna som vann kampen om OS 2004 kan nog hålla sig för skratt. Atenspelen blev 3 gånger dyrare än vad man hade tänkt sig. Det talas till och med att den usla ekonomin i OS 2004 la grunden till att hela Grekland var på väg att gå i bankrutt efter finanskrisen 2009. Men trots att det blev fullständigt platt fall 1997, Trots att Sveriges OS-ansökan gick lös på 146,7 miljoner kronor och trots att det blivit något av en vedertagen sanning att man måste muta sig till att få arrangera OS, så slocknar inte de blågula olympiska drömmarna. Senaste gången som entusiastiska entreprenörer, politiker som älskar stora arrangemang och idrottare försökte ta hem OS var så sent som 2019. Då stod det mellan Sverige och Italien och arrangerade vinterspelen 2026. Men inte heller då vann de svenska kämparna. Kanske hade det gått bättre då med en dådkraftig OS-amiral vid rodret. Men efter den misslyckade OS-ansökan 1997 ägnade sig Olof Stenhammar åt andra saker. Till exempel att skriva sina memoarer. Men där är OS-fiaskot inte det mest framträdande. Och det märks också på bokens titel, Det ordnar sig. Du har hört Misslyckade affärer, en podd från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov.
Betygsätt och recensera oss gärna så är det fler som hittar podden.
Normalt kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva. Där kan du höra mer om i podden Världens bästa innehåll.
Och fortsätt gärna mejla idéer och tips och synpunkter till oss till
misslyckade@bplus.se.